Ja, hallå Oskar.
Hallå Joakim.
Nu är det dags igen. Jag ska hälsa alla välkomna till fjärde avsnittet av Konditionspodden. Jag heter Joakim Jardeby och sitter här med Oskar Olsson. Och idag är vårt ämne rörlighet. Innan vi går in på det så ska vi ta ett par andra punkter. Vi har bland annat våra sponsorer, Berga Troll Media, Freda Event och Kommunikation och O2-3. Men sen, Oskar, så har vi ju fått lite feedback också.
Ja.
Det är lite kul, för första gången faktiskt.
Ja, jättekul, och det är lite det vi vill med podden, att involvera och engagera och sen såklart hela tiden samla in feedback och vad våra lyssnare vill veta mer om, så att även vi lär oss att leverera och prata om det som lyssnarna vill lära sig mer om.
Ja, men precis, då får man en känsla för vad som är intressant och vad som är vilken nivå vi ligger på som är rätt och så där.
Jag har hört ord som nördighet. Så att, men jag vill ju att det ska vara bra med djup med kunskap också, att man ska få med sig någonting varje gång. Och sen får vi lyssna och hjälpa oss och hitta att det blir lättsamt också däremellan.
Precis. Ett och annat skämt ska vi försöka dra.
Ja, precis.
Ja, och det är ju fantastiskt kul, måste jag säga, att vi gick ju live på något sätt i måndags, va? Mm. Och sen dess har vi haft, faktiskt i morse så kom vi upp i sammanlagt 500 lyssningar.
Mm.
Det var ganska grymt på bara ett par dagar. Jättekul, och vi har fått mycket kul feedback, så vi är väldigt glada över det. Sen så har vi också fått lite konstruktiv kritik. Mm. Bland annat att jag ska sluta säga just det hela tiden. Ja, vi fick någon vänlig själ som hade meddelat det, att jag gjorde det, och det stämmer ju. Jag lyssnade igenom och satt med skammens rodnader i mina örsnibbar, var alldeles illande röda när jag lyssnade och insåg att jag sa just det hela tiden. Så att jag ska försöka låta bli det. Annars får Oskar smälla mig på fingrarna när jag håller på för mycket.
Mm.
Men så där är vi fortfarande i inlärningsfasen, får man väl säga, så att vi ska få till det här kännas som en så trevlig upplevelse som möjligt. Jag har också fått från min fru att vi inte ska harkla oss i mickarna, och det ska vi väl försöka låta bli.
Gör jag även detta?
Ja, tydligen.
Okay.
Och sen så, nu har vi också flyttat oss ifrån de här knarrande, väldigt sköna skinnstolarna, men nu sitter vi på tygstolar, och så det ska inte vara lika mycket knarrande. Sådana grejer sysslar vi med. Men så har vi också fått en spännande lyssnarfråga som rör förra veckans ämne, återhämtning. Och det är en ganska lång fråga och lite komplicerad. Så att jag gör som så att jag läser igenom den först, rakt igenom. Och sen så delar vi upp den i de delarna som det finns. Vi har fått den via Facebook, och vi kommer dra med Facebook vart ni hittar oss och mailadress i slutet på programmet. Men så här skriver då Björn Larsen: hej, tack för ett intressant ämne. Undrar vid återhämtning om det är själva musklerna man främst vill vila eller hjärta, och jag antar då också den här transportfunktionen då i kroppen. Och om man kan till exempel köra ett hårt pass löpning och dagen efter köra till exempel simning eller andra muskelgrupper då än de man använt under löpningen. Och sen kommer en följdfråga då. Hur man bäst kombinerar träning när man håller på med en sporter som triathlon, swimrun eller andra idrotter som har flera grenar. Och hur man kan bedöma hur man ska planera återhämtningen då när man, ja, om det finns några små tips då hur man kan lägga kanske passen efter varandra eller så där. Hoppas ni förstår för frågeställningen. Tack på förhand. Och ja, det hoppas jag också. Så att nu ska vi gå in på det här och försöka reda ut det så gott vi kan. Men det första då är ju en ganska rak fråga. Återhämtning, är det musklerna främst eller är det hjärtat, eller är det, vad är det för delar som främst behöver återhämtningen där?
Ja, det är ju hjärtat och egentligen hela systemet. Så att till exempel om man bara gör en jämförelse för elitidrottare, hur de kan lägga upp sin träning, så kan det vara att de kör mycket mängdträning med löpning och cykel ibland, inom triathlon till exempel. Och sen så gör de sin hjärtträning, alltså sin konditionsträning eller så här kapacitetsträning i simningen, för att det sliter ju minst muskulärt. Och då är det lättare att underhålla en stor mängd.
Mm.
Men för att svara på det första som Björn säger där angående vilan, och så frågar han, kan jag köra ett hårt pass löpning och sen simma dagen efter?
Mm.
Och då blir ju svaret att ja, det är väldigt klokt, och det gör många löpare också, att de har aktiv återhämtning med simningen. Men det är ju direkt obra att ha 25 eller 50 meters korta sprintintervaller dagen efter ett VO2 maxlöp.
Så man ska fortfarande lägga
oavsett
upp.
Oavsett om det är andra muskler eller andra aktivitet, så är det inte att man lägger två högintensiva pass efter varandra bara för att det är olika idrotter och olika muskler, utan du har fortfarande belastat systemet så hårt att det är en återuppbyggnadsfas som kräver lugnare träning dagen efter.
Så att det som vi sa i första avsnittet var när vi gick igenom pulszoner och så, det gäller generellt så att säga, pulszonerna gäller oavsett idrott. Så
håller till det som vi pratade om då,
ja,
oavsett aktivitet, så kommer ni komma långt, så lyssna just på avsnitt ett igen.
Så att de här lokala grejerna, det är mer eventuellt att man, ja visst, om man har väldigt, väldigt trötta ben så är det bättre att simma då, så, men fortfarande inte på en väldigt hög puls helt enkelt.
Du stressar ju systemet om man säger så, va? Oavsett. Och stressar ju kroppen med hormoner och allting som utsöndras när du tar i. Oavsett vad du tar i med. Så du ger ju aldrig då kroppen någon chans att återhämta om man skulle resonera så då.
Vad bra. Så att, ja, det gäller väl egentligen då att man man jobbar helt enkelt ut efter de grundförutsättningarna som vi gav i första programmet där.
Och korrekt.
Att man kan då, för att just lite grann underlätta för de muskler man har jobbat hårdast med när man gör återhämtningspassen då, att man inte belastar dem väldigt mycket då.
Ja.
Och så. Vad bra. Jag hoppas att vi har svarat uttömmande och bra på den frågan.
Mm.
Folk får gärna komma med synpunkter om de vill ha ytterligare. Och det är verkligen jättekul att vi får de här frågorna och så, för det visar ju att folk är nyfikna på att få höra mer och så. Då ska vi se.
Sen har jag väl lite frågor om kombinationer där, om...
Ja, precis. Och det är ju det här med kombinationer då mellan olika idrotter och hur man bedömer och planerar återhämtning. Har du någonting, för jag tyckte ändå att vi gick in lite grann på det nu, men jag vet inte om du har något att tillägga där.
Nej, i frågan så står det hur man kombinerar träning inför triathlon, swimrun eller andra idrott med flera grenar. Och det är lite svårt att svara ett bra generellt svar där när man inte riktigt vet utsträckningen eller mängden av träning. Men det vi pratade om i första avsnittet om pulszoner, det gäller ju sett över alla grenarna och att jobba med alla zoner i alla grenar.
Mm.
Mm. Men sen som sagt, det svåra och utmaningen är ju det här själva pusslandet som måste ske på individnivå ut efter förutsättningar, målsättningar och familje- eller social situation.
Och hur gör du? Jag menar, vi kan ju utgå lite grann från dig då. Du tränar ju ganska hårt och har väl antagligen rätt stort behov av att pussla så att säga och få in rätt. Har du någon speciell filosofi där?
Den första filosofin är ju att man behöver periodisera över ett år sett.
Så att det är inte bara att i vecka ett gör du så och sen gör du likadant i vecka två fast lite mer och sen samma sak, utan du jobbar väldigt långsiktigt. Så att...
Och sen så brukar man väl resonera så att triathlon är väldigt komplext och svårt, upplever alla motionärer och elit, att man kan inte lyfta alla tre grenar samtidigt, så släpp det och Som sagt, genom periodiseringen så med mina kunder jag jobbar med så försöker man lyfta en gren i taget.
Ah, okej, okay. Så att de andra två grenarna underhåller du mest under tiden och sen ja. Så fokuserar du under en period på kanske några veckor då?
Är
på...
du inte totalt nybörjare så blir det ju svårt att ha en stor kraftig ökning i alla tre grenar samtidigt.
Och då kan det vara kanske läge i...
Särskilt om du jobbar och har... familj.
Jo, men det ser man ju, så är det ju verkligen för mig. Jag hinner...
Och då kan man ju bara säga, skicka ut och säga alltså att ja, simma jättemycket när det är snö och slask och is. För det är svårt att cykla 3 timmar då. Så att om man inte har ett fast träningsupplägg eller någon som hjälper en så kan man ju bara använda årstidens naturliga utfallenhet för att periodisera sin träning.
Det är faktiskt ingen idé att få gå in i en upplyst simhall under vintern när det är mörkt och eländigt ute. Och så. Även det är ju ett väldigt bra handfast råd då, att satsa hårt på cykel och löpning under sommarhalvåret och simning under vintern. Då, till exempel om det är det man håller på med. Då.
Ja, det är ju de vi får utgå från de sporterna som nämndes i frågan.
Precis. Ja, men jättekul, vad bra. Men som sagt, kom gärna med fler frågor och vi ska göra vad vi kan för att svara så bra vi kan. Nu då kör vi in på ämnet och ämnet för dagen är rörlighet. Och vad är rörlighet egentligen? Mm. Vad innebär det?
Ja, alltså i någon typ av kontext så betyder ju det att det är ju individens maximala rörelseuttag i en viss rörelse. Och det är ju i en eller flera leder på ett visst ställe. I en knäled, i en höftled till exempel. Höftled är väl någonting som kanske blir extra intressant att prata om idag. Där vi har höftböjarmuskeln då, som kan vara väldigt tight och spänd och överaktiverad bland cyklister och löpare då, såklart. Så ja, definitionen blir ett rörelseuttag hos en individ i en eller flera leder.
Så det handlar om en slags förmåga att utföra sina rörelser så bra som möjligt eller i... Ja. Så länge man inte blir överrörlig. Då. Men, och där kommer det väl in rätt så mycket i simningen också. Jag tänker på när man brukar hålla sådana crawlkurser på Triathlon Väst. Där ser man ju att vissa har ju väldigt svårt med rörligheten. Så väldigt stela. Och, så.
Och i leden då så sitter ju muskler, senor, ledkapslar. Och det är de här då som man vill påverka. Och göra mer rörliga då. Eller följsamma eller... tänja ut och öka omfånget på, kan man säga, för muskeln fäster ju över leden då. Mm. Så det är ju den som man i första hand då sen vill jobba med aktivt för att ja, muskfibrerna har ju blivit ihopdragna under aktivitet.
Mm. Och ja, då har vi väl egentligen gått in lite grann också i samma veva som vi pratade om vad det är. Varför? Men har vi något mer sån här konkret varför vi ska göra?
Ja, alltså det man kan säga är ju så här att det finns egentligen, ja men det finns ett bra svar för att optimera din prestation.
Mm.
Om vi tänker, jag tog bara någonting från luften nu, om vi tänker en handduk som har varit blöt och så ligger den ute över natten på vintern så blir den frusen. Som är en sån här stel handduk, va?
Mm.
Den har ju inte en optimal funktion att torka en blöt, våt kropp. Den är liksom inte i sin fulla kapacitet. Och en muskel som är kontraherad, alltså under fysiskt arbete så kontraheras muskeln och blir kortare och spändare framför allt. Och kan inte jobba i sin fulla längd. Och tänk dig en spjutkastare. Som ni har sett på friidrottstävlingar, de kastar spjut. Så ponera att personen i fråga bara kan dra handen i höjd till axelleden och inte bakom. De drar ju i och sträcker ut sin bröstmuskel till ett maximalt bakre läge för att få så stort rörelseomfång som möjligt. Precis som om du använder en slangbälla. Och har du en icke rörlig muskel eller som inte är i sitt maximala rörelseomfång och kan arbeta där från A till B utan jobbar bara där någonstans emellan på grund av att den har blivit kort, så får du ju inte ut lika mycket. Och det är samma sak, många av våra lyssnare håller på med simning, då pratar mycket om att sträcka i simningen. Och simmar du ihop krumpet för att du har en spänd och icke rörlig kropp, som till exempel Therese Alshammar och Sara Sjöström har ju väldigt rörliga, fina kroppar på det sättet och funktionella, så kommer du få ett kortare tag, mindre fart.
Ja, det här med rörlighet ligger ju mig varmt om hjärtat. Ja. Jag är stel på alla håll och ledder. Lite grann beroende på att jag simmat mycket, och där är det ju inte så stor risk att man sträcker sig sådär. Så att till exempel mina lårmuskler är ju, senaste 15-20 åren någonting, har jag inte kunnat sitta på knä för att jag får inte upp hälen till rumpan.
Du kan inte sätta din rumpa på dina hälar helt enkelt.
Nej, utan då sätter jag mig på knä, så hänger jag i de här, alltså i lårmusklerna, och det gör skitont i ovan, de här senfästen ovanför knäna.
Ja, det är lårmuskeln fäster in i knät, så det blir ju naturligt.
Ja, så är det asont där, så jag kan inte sitta på knä överhuvudtaget.
Och det är bara för att förklara det. Det är exakt samma sak som händer när du får inte knäna där, som händer vid löparknä när man får tensofascialate som går på yttersidan av lårmuskeln, som blir kort på grund av löpning och mycket cykling, så får du ont i knät. Och det är alltså när muskeln blir för kort, så får du smärta i senan och infästet. Så bara för att dra en parallell som kanske många känner till som löparknä, och det är precis samma sak som händer i ditt fall här då, när din muskel är kort. Undra varför tror du det har blivit så, Joakim? Är det så att du masserar och kör mycket rörlighet för din framsida lår?
Alltid.
Ja, hur ofta? Berätta nu.
Ja, det har hänt flera gånger på de senaste 10 åren.
Okej, flera gånger.
Faktum är att jag var lite grann inne på att jag skulle komma igång med det där, men sen så gick jag en sån löparkurs, och då gick jag lite för hårt in på sån här utfallssteg, och så bara knakade till i höftböjarmuskeln, så det bara kändes som man drog isär kött ungefär. Och sen så, jag tror att det var så här bindväv som sprack isär liksom. Det var en mycket obehaglig upplevelse, och då sen dess har jag inte gjort så mycket rörlighetsövningar när det gäller just lårmusklerna heller. Så det är en svår grej. Alltså, för jag egentligen har jag haft någon slags tanke om att göra det. Jag har gått på såna här yogapass och sånt där. Men det ser ju väldigt smidigt och fint ut på yoga. Men för mig är det ju bara, det är ju bara ont. Mm. Det är bara plåga liksom. Mm.
Alltså det man kan säga om rörelseträning och sådär är att det ska ju vara fritt från smärta. Och där tror jag att vi oftast, återigen då vi har varit inne på det i något annat avsnitt om människans tålamod, att vi lyssnar inte på kroppen och tar det med ro och gör det kontinuerligt under en lång period med en långsam progression. Utan om du går på ett yogapass, så försöker du följa instruktörens förklaringar eller så till max, och gärna eftersom personen som kanske har gått där flera gånger jämte dig gör, för det är i vår ryggmärg att göra som alla andra gör och inte lyssna på en kropp, vilket gör att du får en otrevlig upplevelse och du känner att du är värdelös och spänd och sådär. Och istället för kanske tänka att det här är första gången här, jag vet att jag är med mig, jag är väldigt spänd, jag har slarvat med detta, jag kanske ska göra 50-70% av övningen som de andra gör och ändå känna en effekt. Och sen se till då att gå dit upprepade gånger, sett under en hel höst och kanske under vintermånaden, som vi sa när det var is och slask, att lägga fokus på att då få ordning på din framsida innan våren stundande intervaller hägrar. Och muskeln kommer att dra åt sig ännu mer och ännu mer, bli ännu mindre till följd av alla dessa intervaller. Så det är ju att man behöver börja helt enkelt med små steg. Men vi vill gärna förvänta oss att jag drar ut muskeln här nu, jag går på ett yogapass och sen så är jag helad. Men så enkelt är det ju inte riktigt.
Om man säger ett bra upplägg för mig där då, vad skulle jag?
Ja, du har ju din framsida nu. Så du ska få hemläxa. Och för att få ut maximal rörlighet, eller för att alltså, träna muskeln maximalt, så vill man gärna ha en hög temperatur inne i muskeln på ungefär, ja, låt oss säga 40 grader ungefär brukar man säga. Så att rörlighetsträning får gärna vara varm.
Okej, så man ska börja med att...
Ja, värma upp ordentligt.
Ja. Mm.
Så att gör, det här kan ju vara ett bra tips. Jag har full förståelse för våra lyssnare som har mycket och kanske inte kan ha ett helt separat rörlighetspass. Så ta ett återhämtningspass som vi pratat om, zon 1 eller zon 2, där du jobbar lugnt och du sliter inte och drar inte sönder senor och muskelfibrer. Så att de är fortfarande liksom vid god vigör. Och sen så svettas du och blir varm. Och sen så avslutar du med 30 minuter rörlighet då. Då är muskeln varm och så har du det i samband med ett annat träningspass. Men se till att du har planerat för det innan och se det som huvudsyftet med träningen och inte om jag ska ut och springa ett återhämtningspass eller ett distanspass på 50 minuter och sen så lägger man in det och sen så oj, jag hann visst inte rörligheten. Alltså, det är så lätt tror jag att det blir så att man hinner med löpningen och sen så struntar man i både core-träningen man hade tänkt att göra innan eller rörlighetsträningen man hade. Så skriv gärna aktiv rörlighetsträning inklusive 40 minuters uppvärmning då. Alltså lura dig själv hjärnan och avsätt 90 minuter till det här passet. Och får du 10 minuter över så sätt dig ner, kör lite medveten andning in genom näsan, ut genom munnen. För det är också viktigt för rörlighetsträning. Och så ger dig själv det då. För att det måste, kan du komma in på det där just det här med pressade träningspass och så. Stresshormoner och stress är någonting man har sett spänner upp muskler. Särskilt i axlar och i nacke. Och de partierna påverkar vår hållning väldigt, väldigt mycket. Och ger oss en dålig hållning gör oss till dåliga löpare och simmare.
Jag måste bara tillägga här när du gick in på just det här med hur man missar att göra de här rörlighetsgrejerna och missar att göra det här core-passet efteråt. Och så att jag satt och log brett och kände mig träffad. Och jag tror att det är väldigt många som gör det. Det är så
verkligen. Den som känner sig oskyldig kan ju få kasta första stenen, mig själv inräknat. Så att här gäller det att vara väldigt ödmjuk mot varandra, allihopa. För att det är väldigt lätt så att det är väldigt roligt att köra bilen. Och gasa och räsa om man har bilintresse. Men det är lite tråkigare att tvätta bilen och sköta och underhålla. Det är roligt att köpa hus, ha fina stora hus. Det är oftast inte riktigt lika roligt att dammsuga, skura, tvätta fönstren och de här bitarna. Va? Och det följer med oss in i träningen också. Det är roligt att träna, svettas, skrattas, vara trött, knarka endorfiner och sådär. Va? Men att ligga på en matta i tysthet och lyssna på kroppen och jobba med rörlighet. Det är lite mer tröstlöst, rastlöst och sådär. Det är lite i vår inre drivkraft.
Men när vi väl har städat huset och målat om och gjort det fint så kan vi ju vara väldigt nöjda. Så ja. Det finns ju något positivt i slutändan.
Man fokuserar på det. Mycket smart, bra. Fokusera på resultatet alltid. Det tror jag vi gör när det kommer till företagande. Att vi försöker fokusera och hitta drivkraften i slutresultatet och i målet i de tuffa tiderna. Men nu kom vi ut lite där va?
Ja.
Men din uppgift då, aktiv träning så du är varm i musklerna. Och sen så ska du fokusera på framsidan då. Och vi ger dig den utmaningen för att komma igång där. Så att börja med att mjuka upp musklerna genom att foamrolla dem lite. Rulla dem lite, kavla dem. På framsidan då.
Hur gör man det? Alltså har man en sån här, för jag köpte en sån här rulle men den var, jag trodde att man skulle ligga på den. Den var asobekväm, jag höll på att bryta ryggen av mig. En ganska tjock sån här rulle med sån här pigga på. Ska man rulla en sån? Eller det är kanske en helt annan?
Du ska ligga på den med ett lår i taget.
Okay.
Och rulla ut framsidan då. Så du ligger en framsida i taget. Ligg inte med båda framsidorna på formrollen samtidigt. Så mjuka ut muskeln, inte kavla ut den. Sen för att jag vet att du springer mycket också, får med lite höftböjare och sådär, så ska du sätta dig som i ett utfall på en matta. Och sen så ska du, alltså ena knät är fram och ena knät är i marken. Och så står ena foten i marken. Och sen ska du dra den bakre hälen upp mot rumpan då. Samtidigt som du, ju mer du tippar höften framåt eller juckar med ditt bäcken, så kommer du känna att det sträcker i framsida lår. Och där ska du jobba och sträcka ut den. Och sen så ska du, när du kommer till ditt maxläge, så ska du vid tre upprepade tillfällen pressa foten mot handen med hjälp av din egen muskelkraft. Alltså det blir hamstring i det här fallet. Pressa foten ut mot handen samtidigt som handen håller emot.
Så jag försöker jobba emot min...
Ja. Och sen släppa lite och så försöka komma ännu lite längre. Och sen pressa foten ut, handen håller ihop och du liksom aktivt jobbar. Det kallas för aktiv rörlighetsträning. Och så trycker du ut den. Och sen försöker du komma ytterligare längre in då. Så jobbar det så du står inte och håller så mycket, utan du jobbar med aktivt på det här sättet.
Du försöker vara dynamisk och inte bara dra och slita,
exakt,
utan jobba fram och tillbaka.
Och jag gillar också att när antagonisten då, i det här fallet baksida lår, blir ju antagonisten till agonisten som är framsidan i det här fallet då. Att den är med och aktivt jobbar.
Hur gör den? Eller
du spänner ju baksida lår för att... alltså jobba aktivt med baksidan för att spänna ut framsidan, och sträcker du ut främre lårmuskeln, om du sitter här nu så sträcker du ut främre lårmuskeln, så känner du att den aktiveras, om du känner den. Och så om du skulle tippa i höften nu, så stretchar du ju baksidan.
Jag är så stel, jag fick kramp i baksidan innan jag ens hann att börja. Men
framsidan här blir ju då agonisten, och sen antagonisten blir ju baksidan då, som stretchas ut för att du aktiverar agonisten. Så det samspelet tycker jag är bra att jobba med. Men då jobbar du med höger och vänster ben. Och så gör du bara den här övningen och så tre gånger per ben. Och sen är det...
Så, och då håller man på varje gång kanske?
Ja, det blir 15-20 sekunder. 15-20 sekunder minst på varje ben.
Och sen så det är ganska kort ändå liksom? Det är jättelänge.
Det handlar om att jobba ut den i ytterlägena. Och det gör du med hjälp av att du, som jag sa, pressar ut den för att kunna komma ännu lite längre då. Och det optimala är egentligen att man får hjälp av någon. Så att om man är väldigt spänd på vissa ställen, till exempel som höftböj, så är det faktiskt väldigt bra att under en kort period ta hjälp av en kunnig person som kan göra den här stretchen åt dig. Den passiv rörlighetsträning kommer vi in på nu då. Och det är när man får hjälp av yttre krafter. Alltså det kan vara till exempel din hand drar aktivt hälen mot rumpan, det blir passiv. Du har en partner eller en sjukgymnast som pressar då.
Hur är det? Jag försökte vid något tillfälle just för med tanke på höftböjan, men även med tanke på löpteknik lite grann, liksom pressa fram höften när man springer, så hjälper det någonting eller är det bara för löpteknikens
skull? Ja, det hjälper ingenting.
Det hjälper ingenting? Nej.
Rörelseträning ska du göra separat. Men sen är det jättebra att du tänker så, men du kan ju inte göra det för sig. Men det är jättebra att du har med det när du tänker sen i löpningen, för att springa med en felaktig teknik och med en dålig sträckt höftböj, det kan ju absolut såklart leda till mer spända muskler. En väldigt god löpteknik där du jobbar i fulla rörelseutsvång och kan vara avslappnad där också, och du blir mer avslappnad, kommer ju ge mindre spända muskler också såklart.
Det är lite kul att se. Jag tänker på just det här, för det är just den andra grejen med rörlighet då, som när man ska försöka få upp foten ganska långt upp när man i bakre delen av löpsteget så att säga. Och jag tänker på det, jag har utsprunget lite med min son som är 6-7 år, och han har ju helt naturligt, han bara studsar fram och så har han foten hela vägen ända upp i häcken när han springer. Helt sjukt. Alltså,
och det är där vi någonstans kommer ifrån, och jag pratar om löpteknik och sådär, och vi analyserar och ser vad som har hänt. Så det är så att där börjar vi allihopa, och sen så bara kommer förfallet av vårt levande. Men så ser man då på Etiopien och Kenya där de springer hela tiden var någonstans de ska. Så de bibehåller från bana det här istället då, och bara egentligen utvecklar det fina löpsteget som vi har när vi är små, när vi inte är förstörda av massa gång och sittande och ilandslevande. Så de bara egentligen spär på det, och sagt, det är ingen slump av att de är ledande inom just löpning.
Ja, och vi var ju in lite kort på här just dynamisk och statisk rörlighet. Har vi någonting mer att säga där?
Alltså, ja.
Kanske vad effekten av dem blir.
Ja, jag ska först också gå in på det snabbt, det här med, för vi har ju säkert många löpare som lyssnar och sådär. Och om vi ska försöka konkretisera någonting och välja ut någonting sådär, så för löpare och cyklister och sådär, så är det väldigt viktigt att man har en bra rörlighet i höft och ryggen. För att ha en bra hållning, så att jobba med rörlighet för höftböjaren och med samma typ av övning som du fick där du står i ett utfall, en fot fram, ett knä i marken, och så juckar du framåt för att verkligen töja ut höftböjaren. Du kan även rulla ut den med foam roller. Sen även att ligga på en massagebänk eller en bänk eller ett köksbord och sen låta någon pressa ner. Du kramar ena knät och sen det andra benet ligger och dinglar över kanten. Och så tänk att din rumpa hamnar på kanten. Du lägger sätter rumpan på kanten av bordet. Och så lägger du på rygg ner bak mot bordet. Sen kramar du ett ben. Och sen har du någon som trycker det vilande benet ner. Så att du pressar ut höftböjaren.
Jaha, för det kommer att dras uppåt av det andra benet? Eller när du... Ja. Eller...
Nu visar Oskar lite här för att
Jocke är lite trög och inte förstår.
Här, jag ligger och kramar det. Och sen så ligger det andra benet och dinglar ner. Och då har du någon som pressar ner där, så töjs ju höftböjaren upp. Det kan man ta hjälp av någon här sambo eller någonting då. Det är väldigt effektivt för att höja för ut höftböjaren.
Jag beskriva här, för nu ligger Oskar på stolen med ett ben i vädret och kramar om knät. Och då är han i princip vågrätt i höftböjaren. Men om man skulle trycka det mera så skulle det... bli mer en rät linje
under,
så att säga.
Under bordshöjden, om man säger så, i nivå.
Ja, nej, men det är ju...
Låter så den höftböjaren är, som jag verkligen vill skicka med mig er, och den jobbar även framsidan, så det blir ju även den som är viktig för löpare. Och sen så har vi ju bröstryggen och ryggen som är viktig att...
Och hur tänjer vi bröstryggen?
Ja, den kan man ju göra väldigt, när man ligger, om jag tänker att du ligger i fosterställning, knäpper händerna bakom ryggen.
Ja.
Och sen så jobbar du med en armbåge som du försöker vri bak ryggen.
Just det, så jobbar vi med en vridning i bröstryggen.
Ja, precis.
Och få vrida upp så mycket som möjligt.
Ja, du kan även ha en pinne bakom, hålla en pinne bakom ditt huvud vid nacken och så rotera och tänka att höften ska hela tiden peka framåt. Kom ihåg här, väldigt viktigt då, att när du svänger med pinnen genom att rotera i bröstryggen, så pinnen, ena änden på pinnen pekar framåt och den andra änden pekar bakåt, så vri inte i höften, utan de första gångerna har någon som håller fingrar i höften på dig. För att om du vrir så att ditt kön pekar någon annanstans än spik rakt fram, så tar du ut rörlighet i höften och så roterar du i höften. Men du vill ju rotera i bröstryggen.
Ja.
Vi kanske kan göra så. Vi har ju Facebookgruppen. Vi kanske kunde ta något enkelt kort och lägga upp.
Skulle vi kunna göra. Vi kan ju...
Behöver inte redigera de bilderna.
Nej, vi kan ju bara ta mobilbilder. Ja. Efter när vi har spelat klart här så kan vi ju bara ta några mobilbilder på de övningar då, som vi har pratat om här. Så lägger vi upp det på Facebookgruppen. På Facebook Konditionspodden kommer de att ligga.
Mm.
Bra. Och sen har vi då stretch. Vad är skillnaden på stretch och rörlighetsträning egentligen?
Alltså, de går ju, går ju lite hand i hand, och ibland så kan det vid olika tillfällen vara samma sak. Men alltså klassisk stretch är ju det här att du håller i ett ytterläge i 15-30 sekunder. Och här går de skilda tvista lärda isär. Och jag är ju typisk rörlighetsmänniska när vi pratar om alltså för hälsa, rörelseuttag, omfång och så här. Och även när det gäller friidrotter och så här. Men alla människor som jobbar aktivt, så här, om vi bortser då från gymnaster som har ett helt annan krav, eller cirkusartister, de har ett helt annat arbetskrav, och dansare, där köper jag stretch som en stor del av idrottandet eller utövandet. Men jag tycker att rörelseträning är bättre, att jobba dynamiskt från mellan två olika ytterlägen och inte stanna i 30 sekunder och dra och slita. Men som sagt,
det går lite roligare lite också, tänker jag.
Alltså, ja, precis. Jag tycker bara det är mer tilltalande, och jag kan tycka att med både om man ser hur leden och ledkapslarna sitter, att för mig känns det sundare på något sätt. Men det man vet är ju att om du tränar för prestation, så är stretching innan aktivitet dåligt. Då det minskar elasticiteten i dina senor. Och vi har ju stretch shortening till exempel vid löpning, som det är väldigt viktigt att ha kvar den här spänsten.
Vad heter det? Säg det igen.
Stretch shortening.
Vad betyder det?
Det är en cykel i, alltså det är så här, gummibandsmetoden i hälsenan som gör att vi kan studsa situationstecken fram då och få bra elasticitet, bra frånskjut. Men i alla rörelser där vi har en excentrisk isättning, alltså vi håller emot och sen en koncentrisk frånskjut med muskeln, så det styrs av elasticitet, och där så har man sett att stretching innan och efter förstör och försämrar elasticiteten och prestationen då, så att, och även
för det känns har ju ganska, ändå varit en vanlig grej så där, jag menar förr om åren så har det ju ofta varit så att i uppvärmningar att man har kört en hel del stretchövningar och så, inte så mycket de sporter jag har hållit på med, men jag vet att jag höll på med fotboll och lite så här, så när man gjorde uppvärmningar så höll man ofta på med stretching också innan så, men det är direkt dåligt helt enkelt.
Ja, det tycker jag. För det första då, när man gör stretching innan, så drar du ut och så sliter du på muskelfästen och senor innan aktivitet. De ska ju jobba och vara fräscha. Och sen samma sak, de ska återhämtas. Så står man, du kan tänka dig hur muskler har slitit under ett intervallpass. Och du sliter och drar när du tränar. Och sen så ställer du efteråt och ställer i 30 sekunder och bara drar isär de här liksom, senor och muskler ännu mer. När de behöver återhämta sig och sådär.
Så då skulle man egentligen inte göra alls någonting? Eller gör man någonting då, mer än att varva ner?
Varva ner är det viktigaste, tycker jag. Och de här vi pratade om sist, måthämtning med kallbad, kompressionsplagg och den typen direkt. Sen så är det jättebra att lägga in sen då, som jag sa, rörlighetsträning under dina lugna återhämtningspass i zon 1 eller zon 2. När du är muskler varm och så jobbar du då. För då har inte du slitit sönder muskelfibrer och ligament på det sättet. Att jobba med rörlighet då och gör det kontinuerligt minst 3 gånger i veckan med de här lugna passen i samband med dem. Och så satsa på aktiv och kick-ass superhård återhämtning efter de tuffa passerna då. Och låt muskelfästen och muskelfibrer att få vila efter de tuffa passen.
Men det är en bra tumregel att hålla de tuffaste passen och rörligheten åtskilda helt enkelt.
Ja, bra.
Bra.
Det är min, och som sagt, det är min åsikt. Och det finns, de sa att de tvista läder går isär här, och det finns två olika läger kan man säga. Och det här är mitt läger, och ta det här med en nypa salt och skapa er egen uppfattning och lyssna in. Ni kan testa båda och så lyssna in vad som känns rätt för er kropp. Utefter allting jag har läst genom åren och studier och jag även testat på mig själv, så är det någonstans här jag har hamnat. Så det vill jag understryka.
Gott. Har vi något mer vi vill tillägga om rörlighet? Alltså,
gör det ofta. Som jag sa på en föreläsning här i helgen här. Är det någon som kan anta utmaningen att inte duscha på 3 veckor från och med idag?
Nej, det är ingen som vill.
Nej, är du säker på? Ja.
Eller jag vet inte, men jag skulle inte vilja det i alla fall.
Och om man i samma andetag då säger att jag vill inte anta utmaningen, nej, men då kanske du inte ska inte köra ett rörlighetsträning 2 gånger i veckan ifall du har som mål att träna 3-8 gånger i veckan de kommande 3 veckorna.
Det ska vara så pass, så att säga, som en rutin lite grann, som att borsta tänderna.
Ja, det är ju att underhålla muskelns funktion. Och det är ju samma sak som att underhålla kroppens beskaffenhet i form av bakterier, lukt.
Sånt tänker jag på. Jag börjar ju ändå komma sen någonstans dryga, fyller 45 i år faktiskt. Och då tänker jag en del på det här med om 20-30 år, hur man ska må i kroppen då. Och då är väl rörligheten ganska viktig, kan jag
självklart
tänka mig.
Självklart. Alltså det vi gör nu kommer ju verkligen påverka hur leder och muskler fungerar och mår om 20 år. Och vill man leva och ha roligt efter 60 så bör man ju fundera på hur man väljer att leva idag.
Ja, men det är lite grann som man borstar tänderna idag för att få, ja, förutom att det inte går runt och lukta som en skunk, men det är också det att du vill ha kvar tänderna när du är 60-70. Det är lite grann samma sak.
Och det är en intressant sak där, att borsta tänderna, gör inte det på 3 veckor.
Mm.
Alltså det är ganska intressant. Det skulle folk aldrig inte göra.
Nej, det har man ju växt.
Men vi använder tänderna hela tiden. Vi mölar i oss godis och grejer och äter mat varje dag och använder tänderna. Och vi är väldigt noga på att sköta om dem. Mm. Men rörlighetsträning, alltså att gå till en naprapat, en sjukgymnast, komma och träffa folk som kan hjälpa dig med rörlighetsträning, lägga pengar på det. Folk gnäller så här, åh, ska en sån lektion här kostar det så mycket eller bla bla bla. Men sen tandläkaren kan man lägga 7-8 tusen på, och det svider ju, men man gör ju det.
Mm.
Men sen när det kommer att vårda kroppen, alltså med rörlighet, gå och lite kontinuerligt och träffa naprapater, sjukgymnaster som jag gör och få hjälp med det i mitt idrottande. Det vill man varken prioritera tid, pengar till, men ändå har man samma förväntningar som på sina tänder på kroppen, att kroppen ska bara leverera dag ut och dag in.
Mm. Det är en svår, just det där, det är väl det där typiska med att en vana tar ju rätt så lång tid att bli en vana. Jag tänker som när man borstar tänderna eller duschar på morgonen eller vad man nu gör. Det har man ju hållit på med hela livet. Och jag tror, där i tror jag ligger lite svårigheten att få till det, så att säga. För att man gör det. Jag menar, jag vet ju, jag knakar i ryggen ibland och så går jag till våran träningskompis Mattias Lyppert som är kiropraktor, och han, så får jag sina övningar och så går jag hem och så gör jag dem 1 eller 2 gånger och sen gör jag dem inte mer. Och det är typiskt det där att det är så svårt att få in en vana.
Mm.
Har vi något tips där?
Ja, och det, jag tror att i vårt nästa ämne så kommer vi eventuellt prata om att träna i grupp. Så att det vi har svårt för tycker jag vi ska göra i grupp, för att hjälps vi att möta motgångar och slippa vara ensamma. Och det tror jag är bra. Vi människor är flockdjur. Så anmäl er, gå med i en yogagrupp eller vara med i något center eller träningscenter där man jobbar med rörlighet i grupp och gå sådana grupppass. Och
bra.
Så och fokusera på att göra det minst 1 gång i veckan året om ifall du har svårt att hitta disciplinen hemma. Det blir mitt tips.
Det är jättebra. Det ska bli ett väldigt roligt program.
Och lär dig att avsätta, prioritera och lägg pengar på det. För det är din jävla kropp.
Ord och inga visor.
Ja. Jag kommer lite, blev lite emotionellt engagerad.
Ja, det är bra. Det är bra. Kanon. Då har vi, tycker jag, gått igenom rörlighet. Det finns säkert mer att säga. Det finns säkert frågor. Kom gärna med frågor så tar vi upp det i senare program och försöker reda ut alla frågetecken. Och det vi ska säga nu, som vi är väldigt glada över, det är att vi numera finns på iTunes och alla ställen där de portaler som tar sin feed från iTunes. Vi har lagt upp det på lite andra ställen. Skulle det vara så att ni har er favorit podcast-app och vi inte finns där när ni söker på Konditionspodden, så meddela oss gärna, för vi vill ingenting hellre än att finnas på alla ställen tänkbara. Så ska vi göra vad vi kan för att hamna där. Och sen har vi också då en ny mailadress som ni kan nå oss på, som är konditionspodden@gmail.com. Och den kommer vara den podden, eller den mailadressen vi använder framöver nu. Så där kan ni maila oss om allt tänkbart. Och vi finns också då, som vi har varit inne på här, på Facebook. Och där är det bara att söka på Konditionspodden, så hittar ni vår Facebook-sida där. Och ja, likea den så hänger ni med i vad som händer.
Integrera, tyck till.
Ja, var gärna aktiva. Vi tycker det är väldigt, väldigt roligt att få höra vad ni har att säga.
Både ris och ros.
Både ris och ros.
Ros och ris.
Ros och ris. Ja. Och berätta för folk om att vi finns. Ja. Vi vill ju kunna ge så mycket som möjligt till så många som möjligt. Ja. Helt enkelt. Ja, och med det så är det väl egentligen bara att säga att vi kommer, idag är det ju onsdag.
Ja.
Påsken är i vardande.
Jajamän.
Men vi släpper det här direkt idag, och sen så kommer vi släppa ett till avsnitt på söndag, som är påskdagen, om vi inte helt tar fel.
Då blir det långpass och podd i örat.
Yes, och då det är påskpodd. Våran påskpodd handlar då om intervallträning. Yes. Då går vi in lite mer specifikt. Vi har ju varit in på så att säga, nivåer.
Vi kommer att fokusera på de högre nivåerna, kan man säga. Zonerna. Mm.
Och få lite handfasta tips hur man lägger upp intervaller. Jättekul, det ska bli spännande. Och med det så får jag väl bara säga att
önska glad påsk.
Ja, och ät
gärna mer av de riktiga äggen, citationstecken, med en gula i och mycket bra aminosyror och proteiner, framför de här andra äggen. Vi kan ju tillägga det att den här veckan så äter genomsnittssvensken 1,4 kilo lösviktsgodis. Och jag tänker inte ens nämna hur många kalorier det är, men ja, tänk er för, njut och unna er med måtta.
Och ta lite träning emellan där,
ja,
eller precis. Åtminstone promenader om ni känner er så dästa. Bra, och med det får vi bara säga tack och hej, helt enkelt.
Ja.